Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Nu kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång. Yes! Där sitter det!
Måste fram på nätet bara Frölander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt.
Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för ömsom taggig, medioker och fruktansvärd.
Ett resultat i damallsvenskan i fotboll, en hängmatch, det är summan åt 1.
Hörrni?
Mm.
Mm. Idag tänkte jag att vi skulle försöka ta oss tillbaka till året 1992.
Asså?
Och det var fan i mig ingen munter tid, ska ni veta.
Mm. Vad var det för fel på 92 då?
Alltså 1991 så hade Sverige fått en ny regering. En borgerlig sådan.
Gillar du inte?
Nej.
Och 1992 så presenteras en budget som har ett underskott på 70 miljarder svenska kronor.
Skolböckerna så. Och så var det liksom, fick man sudda dem. Det var inga nya böcker. Minst det från 90-talet ju.
Ja.
Mm. Ekonomin är körd i botten.
Ja.
Arbetslösheten är hög. I riksdagen sitter nu ett främlingsfientligt parti som heter Ny Demokrati. Och i Stockholm så springer runt en vettvilling och skjuter invandrare med lasersikte.
Mm.
1992 så börjar man också bygga Hallandsåsen. Posten tvingas skära ner ordentligt. 1992 tar även Katarina Frostenson över Arthur Lundqvists stol i Svenska Akademien. 1992 så beställde det svenska försvaret 110 exemplar av JAS 39 Gripen.
På pappret ett bra plan, ja.
Som om det inte vore nog med dysterheter. Carl Bildt är statsminister.
Nej.
Och i början av året kan ni inte ge er fan på att George W. Bush och Boris Jeltsin då deklarerar att kalla kriget formellt är slut.
Blir det inget avsnitt idag eller?
Sverige vinner ju visserligen ishockey-VM 1987, 1991 och 1992. Och en annan ljusglimt det här året är ju att SEB, Skandinaviska enskilda banken, för första gången i företagets historia redovisar en förlust.
Helt becksvart är det inte.
Det här året så börjar TV4 med sina lokal-tv-sändningar.
Ja, det måste vara hopplöst att veta att det, vad är det, 26-27 år. Det är som lägger ner dem igen. Att gå, alltså att vara på början av den cykeln. Det är som att vara första året på VM-cykeln ju.
Och sen har vi det här Europamästerskapet då i fotboll som vi har fått på halsen. Sverige ska för första gången någonsin spela ett EM-slutspel i fotboll. För att ta oss till det där EM-slutspelet i fotboll så finns det egentligen bara en väg här. Det är att arrangera skiten själva.
Ja.
Och det gör vi nu, 1992. Och det kan ju verka kul så här på förhand, men samtidigt då i färskt minne har vi också Italien VM 1990. Careca loss och mål. 1-2, 1-2, 1-2 och skärvorna av ett sönderrivet VM-album. Vi har alltså den här Ciao Ciao Italia vinylsingeln långt inkastad under sängen när man ligger där.
Man har rivit bort Hernan Medford från Costa Ricas lag i den här samlarpärmen.
Man har suttit med en kulspetspenna så. Tuggit i Carlos Valderrama. EM i Sverige med Sverige. Och nu ska alltså Sverige spela mot England. Gick till VM-semifinalen 1990. Frankrike och Danmark. Det kan väl bara sluta på ett sätt.
Ja, det låter tufft.
Eller?
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 Men man blir faktiskt glad. Och när du ger ett liten strimma av hopp också, Marcus, här på slutet. Av ditt anförande också.
SEB-banken tänker du på?
Har de gått ihop med Gotabanken då, eller?
Det låter lite så, det är som ett sånt. Liksom TV4s lokalsändningar, så här, det är som ett klotter som måste rivas av. Det är lika bra att de är igång med sändningarna, så då närmar vi oss att inte det slutet.
De 27 åren. Det ska komma en Carsten Almqvist och dra ur pluggen, liksom, så att säga.
Jo, man kan sätta 100 spänn på att havet finns där ute.
Ja, tack så mycket för den programförklaringen. Vi fattar ju alla nu att vi ska prata om EM 92. Det är Emil Eriksson. Välkommen.
Tack så mycket.
Kan man säga att du är, om man översätter det till EM 92-laget, så skulle man kunna tänka sig att du är Jonas Tern, tänker jag.
Lustigt, ja. När jag började plugga i Uppsala så fick jag ju smeknamnet Jonas Tern och kallas ju fortfarande Tern i vissa kretsar. Så att,
ja, men du är lite lik och samma tyngdpunkt.
Så du kallades för Tern när du var liten?
Nej, liten. Alltså när jag var mellan 20 och 29.
Så då var det smeknamn Tern?
Ja.
Okay. Jag tänker Marcus Leifby, välkommen.
Tack.
Om du är EM 92-landslagets Anders Limpar, vad säger du då?
Ja, det är... Ja, det vänder jag mig inte emot.
En riktig artist, men samtidigt lite linnig.
Artist?
Krish!
Krish!
Ja, nej, men det tar jag. Det tar jag.
Lite slagpåse då också ju.
Ja, men kanske också lite missuppfattat.
Ja, men också den som slår en avgörande hörna.
Då då.
Jo, man kan nå sina mål. Tid som stormen inför.
då och då. Mm. Ja, men precis. Det är så jag tänkt.
Passar i Speedos.
Ja, snygg också.
Ja, det gör han ju, din par. Mm.
Ser ju bra ut.
Unges påbå.
Ja. Mm. Har du det? Har du det?
Ja,
klart. Ja, ja. Och sen var du väl kantspringare i Älmhult också väl?
Ja, jag håller ju ofta till på kant, vänsterkanten.
Jag tänkte, jag kanske mer är EM92, eftersom jag är lite halvutarbetad, snackar jag med mina, så kanske jag är Olle Nordin då.
Jag är inte med.
Precis, just det.
Ja.
Utarbetad och sparkad.
Borde det en liten Lasse Eriksson i det där?
Ja, kanske faktiskt. Lasse Eriksson. Men nu är det alltså 92 EM. Ta oss tillbaka till den här varma sommaren, för det är väl en varm sommar.
Ja,
varm och torr.
Det brinner skog och rasar ner på vatten och så.
Ja, jag tycker att det är konstigt att vi inte har landat i EM 92 tidigare. Ja, jag själv konstigt. Har inga sådana här direkta minnesbilder av var jag var någonstans och så matcherna och sådana här saker. Men man minns ju det väldigt väl och sådär. Och sen när man börjar läsa in sig lite på det så blir man så här, ännu mer intressant när man tänker på vilken tid det är i Sverige och sådär.
Ja.
Vi har ju ingen Ursul på fri fot, men däremot så har vi en lasermannen som springer runt i Stockholm och skjuter på invandrare.
Ja, löste på det sättet, ja.
Jag tror att han grips den 12 juni. EM-premiären är ju den 10 juni.
Just det.
Så att man kan ju tänka sig då att det svenska fotbollslandslaget sitter där uppe i Gimo. Där de tränar och har sitt basläger och kanske pratar lite om den här galningen på kvällarna. När de läser kvällisarna.
Mm.
Vem är det egentligen? Ska de inte få fast honom snart? Och så vidare. Sen så tycker jag, det är ju en spännande tid. Eftersom Sverige då ligger på ett ställe i historien som är lite härligt att titta tillbaka på så här. Hur länge sedan är det där? EM 92? 27 år.
Mm.
Ja.
För då hade vi hade ju arrangerat VM 58 i Sverige. VM då.
Mm.
Däremellan har vi inga fotbollsmästerskap på svensk mark. Och 58 hade Sverige gått till final och det svenska folkhemmet hade fått visa upp sig på den stora internationella scenen och sådär. Det blomstrande folkhemmet kan man ju faktiskt prata om.
Mm.
Brassarna åkte till Uddevalla och latchade lite på Rimnesvallen och det spelades VM-fotboll på Järnvallen i Sandviken och så. Det var en helt annan tid ju.
Mm.
Världsspelare som är här och minglar och kramas och fikar med svenskarna och svenskarna som minglar och kramas och fikar med världsfotbollsspelare. Och sen köpte vi ju tv-apparater 58 utav bara helvete.
Ja,
det var själva staten, kanonen ut i den världen kan man säga.
Just det.
Sverige är en frisk, välmående välfärdsstat som trivs med det här arrangemanget. 92 är det ju helt annorlunda.
Mm.
Som vi var inne på i introt här. Det är ju becksvart.
Ja, det är det.
Och fotbollsmässigt så är det nästan mer becksvart än vad det är i samhället. Om man får säga så. Nej, det får man ju inte.
Ja, men nästan.
Så jag tar tillbaka det. Jag menar tvärtom.
Ja. Och det ligger ju inklämt mellan den stora katastrofen 90 och innan den stora succén 94. Men man pratar aldrig om 92. Det var ju nästan, när vi började rota lite i det så var det nästan, fan har det ens ägt rum?
Mm.
Och vi åkte till KV och skulle titta om vad det fanns för. Och då var det så här, vissa saker var inte digitaliserade. Det var så här, det kanske inte har. Det var lite konspiratoriskt nästan.
Mm.
För menar, så pass viktigt som det är i den svenska fotbollslandslagets moderna historia så borde vi nästan inte göra annat än att prata om 1992.
Plus att vi i Sverige...
Hemma igen. Precis.
Ja, att vi arrangerar ett sånt stort mästerskap här.
Precis, och vi går långt också.
Mm. Mm. Vi har VM 90-fiaskot färskt i minnet och vi har ett 80-tal där vi inte har nått ett enda mästerskap. Så svensk landslagsfotboll är ju under isen. Ja. Det går inget folk på allsvenskan i fotboll heller. Nej. För den delen.
93 var det ju bästa förhållande hade 400 per snitt.
Och då hade de ändå Niklas Skog.
Och då är det lite det man studsar till på när man nu grottar ner sig 92 igen. Att man först kanske många år senare förstod vad det faktiskt betydde för oss.
Mm.
Jag tycker ändå att vi någonstans, trots ekonomisk kris, trots Lasermannen, trots främlingsfientligheten och hög arbetslöshet och sådär, ändå kan se några små stråk av folkhemmet från 58 i det här mästerskapet. Vi spelar ju matcher i Norrköping till exempel. Ja, det skulle inte hända idag.
Nej. Var det något mer eller?
Ja, en spaning jag gjorde i mitt researcharbete är att detta mycket väl kan ha varit det sista mästerskapet någonsin då landslagen bodde på vandrarhem och i stugbyar.
Synd.
Ja, väldigt synd. Man skulle vilja se Ronaldo, Cristiano, den yngre.
Ja.
Bo på ett... Ja, eller var bodde de till exempel?
Nej, men på någon jävla kursgård någonstans. Ja, men jag kan ta några exempel här. Nu tror jag inte det är stugbyar, men det låter lite som att det skulle kunna vara det.
Man vill
det.
Vi lägger på lite trivsam musik också, så man tar sig dit liksom.
Frankrike bor på Rönneberga kursgård i Lidingö. Och på Örenäs slott i Glumslöv.
Där ligger Burger King nu.
Danmark. De bor flott i Ystad på Saltsjöbaden. Heter verkligen det? Ja, det gör det.
Ystad Saltsjöbaden, ja. Men det var ju innan renoveringen.
Ja.
När S-Hotels tog över det, så blev det ju en väldigt fin ny destination.
Men när de spelar match så flyttar de in på Hotel Flamingo i Solna.
Känns också rätt.
Här är en för dig, Emil.
Ja.
Holland, som man tydligen fick säga 88.
Ja, det får man,
inte längre. Ja. Men Holland bodde på kusthotellet i Varberg.
Ja, ja, ja. Drog vinstlotten här.
Men tänk att Rudskyldigt och Van Basten och Frank Eikert och Bergkamp har gått på de golven där. Mm. Har legat i de sängarna.
Ja.
Tyskland inför någon match, det borde vara... någon match i Norrköping. Då bor de på Hotell Stallet i Åtvidaberg. Skottland. De bor på Villa Fridhem i Åby. Och Åby är inte mycket för världen.
Nej.
Och så pratade vi om OSS. De checkar in på Hindåsgården i Hindås.
För att aldrig checka ut igen.
Nej, det gjorde de inte.
Jo, det gjorde de. För att de bodde även på Vildmarkshotellet. På Kolmården. Det är ju fint ju.
Ja, men det är gick så jävla dåligt för de hade lemur. Jag vill titta på det.
Varför kom inte Rinat Dasayev till start här idag? Nej, han blev uppäten av ett lejon på sin morgonpromenad. Jag tänkte in en annan målvakt.
Så vi har borgerlig regering, flytande krona, skyhög ränta.
Mm.
Så att det vi får gripa tag i här nu är att vi spelar i Norrköping och att de platser som lagen bor på.
Exakt, och vi, det faktum att vi faktiskt arrangerar ett mästerskap tyder ju på att det är närmare folkhemmet än vi är från idag. Kanske, för att det skulle inte hända idag. Nej. Med tanke på hur det ser ut och så. Och blandar man då in den här mörka samtiden så har man ju hittat en vändpunkt där någonstans.
Mm.
En brytningstid i svensk landslagsfotboll. En VIP-bräda skulle jag vilja kalla EM 1992. Känslan är också att det säljs en jävla massa dubbeldusch den här sommaren. Det gjorde det inte 58.
Nej, det gjorde det inte.
Jag tror ju så att Claes Ingesson har bara en sån här liten, tunn barnängen tvål, handtvål. Försvinnande lite.
Som man löddrar i handen.
Ja, just det. Man kör hela kroppen.
Som man så här erbjuder till Thomas Blir också. Du kan ta min Claes, det är bra.
Men som man också skämtsamt råkar tappa ibland.
Men ni får ta vid här nu, för att jag lyckas inte riktigt förklara varför jag tycker att EM 92 är bra. Men det är en mix av både det nya och det gamla och en slags skärningspunkt här, skulle jag vilja säga.
Jo, men jag tror att man måste förstå exakt hur jävligt det var efter 90. Alltså, de skämdes ju efter 90 och Claes Ingesson ber om ursäkt till svenska folket.
För jävligt fan, han skäms något fruktansvärt.
Vi blev utvisslade mot slutet.
Ja, fy fan. Hoppas att svenska folket förstår att vi har gjort vårt bästa även om det har gått åt helvete.
Thomas Ravelli får ju i Allsvenskan, så står ju borta klackarna och skriker Costa Rica åt honom när han står i mål liksom. Alltså det hemsöker ju landslagsspelarna.
Och sen är det ju lite generationsväxling ändå då.
Är det jätte...
Jag tänker en sån som Glenn Hussein till exempel, som var en ganska bärande profil. Peter Larsson, mittbacksparet där, de har ju bytt ut exempelvis. Och sådär. Det kom in lite Tern på mitten, var väl i och för sig med, men var ju fortfarande väldigt ung. Bolin, ung.
Bolin 90 också.
Ja, inbytt.
Okay.
Det man ju.
90.
Mot Brasilien.
Jaha, okej.
Ja, men han är ju ändå, slog igenom lite där, men är nu en bärande spelare. Mm.
Det blåser ju en ny vind så, alltså Tommy är inne. Och det är ju, alltså laget är nederlagstippat. Mm. Alltså man tror inte de ska kunna ta en poäng liksom. Ja, och de har ju inte behövt kvala in, de har gjort några träningsmatcher. Så här, och
det tuff grupp.
Svintruff grupp ju. Man tycker att backarna, du vet, Patrik Andersson och Björklund, de är, jag tror att de är 21 fortfarande under 92. Mästerskapet, och de är, man vet inte riktigt om kommer de hålla och sådär och liksom, så att de går ju in både liksom utan förväntningar men också med liksom att nu måste ni fan göra någonting.
Det här är chans för svensk fotboll att visa sig på något sätt.
Verkligen.
Ja. Så både med press och utan press.
Ja, på sätt och vis. Mm.
Men vad hände i Gimo, tror du, Marcus? Hur levde de? Kan du ringa in? Du har ju sett lite bilder från Gimo. Parkering, och då var det ritat, och så pressanmälningar. Så det var ju ganska primitivt.
Vad fan ligger Gimo någonstans?
Det är väl uppe vid Umeå, va?
Åh, helvete vad långt
det var. Nej, jag tror inte det. Så. Jag tror det
är kanske Gimo Näs som är det.
Ja. Roslagen. 12-13 mil om Stockholm kanske.
Ja, okay.
Är man då där, då är man där innan. För sen när det är igång så åker man väl inte fram och tillbaka till Gimo?
Nej, då bodde de väl i Sollentuna?
Ja, på Star Hotel i Sollentuna. Men det känns också lite sådär. Är det inte ett litet sjaskigt jävla tillhåll idag?
Är det inte Grand Hotel eller? Är det inte?
Nej, det är inte.
Har du bott
Scandic Park?
På Grand eller
på Star Hotel?
Nej, jag trodde att jag hade bott på alla.
Ja, det tror jag också.
Men inte. Där, ja. Men jag vill ändå tillbaka till Gimo, för de vittnar ju om att det hände. Ja. Det hände ju någonting där med de här landslagskillarna sammansvetsade. Kan vi inte bara försöka spekulera lite i hur var det när de bodde, vilka bodde tillsammans, vad gjorde de på kvällarna? För de spelar inte data liksom.
Jag tänker att Tommy Svensson och Tor Grip, de har ett vet, så här, de viker en sån här origami och så har man en sån med fyra färger på så där, som man viker fram och tillbaka så.
Det står olika grejer.
Ja, så här röd och så gör han så. Ja, och så fyra och så tar han upp den och så vecklar han ut. Så är det någonting som Tor måste göra. Ja, då måste vi springa efter den till huset.
Min känsla är att Anders Limpar har med sig ett sånt här litet bonsai-träd. Så bara sköt om. Lite som nagelsax.
Får inte riktigt med sig någon av de andra på det. Liksom, han bjuder in lite så. Nästan alla i laget blir något typ oberoende av varandra. Så bjuder han inte sitt rum. Så kan, du kan få hjälpa till att klippa det lite.
Ändå är bonsai-trädet längre än de andra klippar.
Han får stå på två för att klippa de översta grejerna.
Spelar de inte en del kanasta?
Försvunna diamant.
Dunkgömme. Tänk er dunkgömme, ett parti dunkgömme.
Glömmer de, bara, ja men nu är alla här igen, men ser de inte, Limpar ligger bakom en sten ute i skogen. Så. Och fan, varför sa hon inte att vi var klara då?
Ja, men det är ändå 10 juni som det sparkar igång och då det är invigning på Råsunda fotbollsstadion.
Jävla bra öppningsdatum, så känner man.
Ja, eller hur?
10 juni. Ja. Lätt att komma ihåg.
Det blir bra.
Både före och efter.
Så. Invigning och sen så är det då Sverige-Frankrike som gäller. Ska vi låta Lindeborg kanske bara ta oss in i den sändningen så?
Hälsa oss välkomna till Europamästerskapet i fotboll 1992. Ja.
Äntligen, äntligen. Nu är det dags. Dags för fotbollsseger, för den stora fotbollsfesten. För invigningen om en liten stund och för öppningsmatchen. Den första av 15 stycken fotbollsmatcher. Sverige mot Frankrike. När detta fotbollsseger lottades så var det nästan vinter. Kommer ni ihåg det? Vi skrev den 17 januari i Göteborg. Det var 145 långa dagar kvar till denna fotbollsfest. Och nu är vi där. Nu kan det börja. Den stora fotbollsfesten, den kanske största i Europa, i världen i år. Och den största idrottsfesten i Sverige sedan VM 1958.
Ja, man ser, det kommer ju upp på vårt välbesökta Instagram också, men det är någonting som ni noterar från de här bilderna. Det är inte kläderna, det är inte prominensen, utan det är vad då?
Ja, men det är ju två saker egentligen. Mm. Ett är ju att studion är så jävla liten. De sitter, det ser ut, vet, så här, som att man åker kanske Grenåfärjan över Varby Grenå. Ja. Och så är du sent upp från parkerings, alltså bilnivån, så alltså bildäck, och du ska upp där, och så, vad helvete, vi fick inte riktigt, får man tag på ett sånt litet ståbord in i ett hörn, och så vill man ha två elefanter på vägen, så
där har vi det.
Där har de klämt sig in, det är så jävla trångt, så där sitter Lindeborg, och så ska jag ha då, i det här fallet först är det två gäster då, Svennis som är expertkommentator för SVT:s räkning, och Roy Hodgson också som är där. Och sen är de ändå, det kan vara upp mot fem personer runt det här bordet, ja. Och det blir så jävla trångt där, står på Grenåfärjan så otroligt tätt liksom, och alla då i stora kavajer och sådär, och det är ju stora människor också, ska man komma ihåg. Otroligt trång känsla om man jämför med till exempel Viasat-studion, eller du vet, Discovery som har en sån enorm studio till förra OS, du vet, att det kanske är så
en man såg knappt dem från tvn, alltså man fick sitta väldigt, väldigt nära för att kunna se
man får hasa studion. Fram sin fåtölj
eller man kan zooma, man går fram och zooma det var det.
Man känner så här, fan, jag skulle behöva ett par rullskidor här för att komma riktigt nära Jonas Karlsson.
Otroligt trångt. Och sen så dricker de juice hela tiden.
Ja, det har vi noterat.
Ni måste faktiskt testa in, ja, alltså, det så dricks så jävla mycket. Står det så karaff till juice här. Det är så illgul juice här. Så en sån juice man inte kan dricka på morgonen för att den är för frän. Man blir bara klia hela munnen och så, för att det dricker så mycket juice.
Och när den blir varm, vilket den blir, en sån liten Vabageno passage, ja. Då är den ju också jävligt äcklig.
Ja, det är konstigt.
Det är ju inte Gunnbritt Ogebjerg som har kommit med den idén.
Skriptan, kan du känna skriptan.
Men invigningen får ju, som det nästan känns som att i vanlig ordning, mycket kritik alltså. Mm-hmm. Åsa Moberg, känner till?
Ja.
Expressen journalist. Hon skriver ju om invigningen så här, att folkdansarna kan få godkänt, tycker hon. Mm. De var helt okej liksom. I synnerhet när de var i närbild, för då såg man inte resten. Tyckte hon bra då.
Kärv.
EM-sången med Peter Jöback och Tove Jarnek. Vad heter den, Christian?
More than a game. EM-sången.
Lyssna lite på det kanske.
Jag tycker det.
Tycker
det? Ja, men jag tycker det är en bortglömd pärla. Jag vet att ni inte har den med mig.
Släpp in den lite då.
Just a face in the crowd. He sees the world at play. His spirit starts to fly. Feelings around.
Jag läste någonstans att det är Ola Olsson som sätter ihop den här invigningen. Mm. Det vet nu vem det är.
Ja, det vet jag faktiskt. Han har ju gjort... Vad fan är det han har gjort? Åh, vad synd att jag inte kan ta det också.
Ola Olsson för mig är ju Eslövs gamla damtränare i handboll.
Vad fan?
Jag vet inte om det är just den Ola Olsson i det här fallet. Utan den berömde tv-dramaturgen Ola Olsson som har ju skapat Rassel och Zigzag i SVT. Var det du var ute efter? Ja. Nej, han har ju bara haft en dryg mille i budget. Och det är inte så konstigt kanske med ett budgetunderskott på 70 miljarder. Så sticker det kanske lite i ögonen och sticker till Ola. 200 miljoner och bränner på färgglada paraply och ungdomar från Enskede SK.
Ja, jo, men den är ju då... Alltså, Arne Hegerfors säger ju någon gång... under invigningen så att ja, det är ju en enkel, lågbudgeterad men vänlig och med amatörer gjord invigning. Så att den är ju, det är ju sparsamt.
Ja, jag ser bilder på den. Den är ju inte särskilt pampig, men det behöver inte vara så jäkla pampig.
Nej. Och jag tycker vi kan lägga ut den lilla snutten faktiskt på vårt välbesökta Instagram när Tove Janek och Peter Jöberg framför den låten, för jag, då tycker jag att man får den här
EM-känslan.
Ja, mästerskapsstatusen. Mm. Alltså påminner om, vad är det? Sara Larsson och
mästerskapsstatusen. Janana Nanini.
Nej, men vad heter det? Sara Larsson och vad heter han? Han som spelar spelminne. David Guetta, kan han heta så?
Spelar.
Ja, men det är
ja.
Det påminner om det samspelet tycker jag.
Ja, okej. Okay. Samma och, dynamik.
Då. Ja, och jag tycker att alltså, Tove Janek är ju lite bortglömd nu då, men jag skulle vilja hävda att det var dåtidens Sara Larsson. Faktiskt, för hon hade varit 91 var hon ju med i Melodifestivalen och framförde balladen Ett liv med dig, som ni kommer ihåg, som kom ju två år efter Carolas Fångarna och Stormin. Hade också varit med nyligen i både Söndagsöppet 24 karat och Godmorgon Sverige. Så att
ja, lite tung tv. En
slags treenighet.
Ja. Det är ju de tyngsta, det är som om man säger då spela, sjunga med David Guetta, vara med i Skavlan och någonting. Det är ju det här vi pratar om.
Det är som att vinna trippen så, i England.
Ja, jag ville bara få in det. Jag tycker att det är, som sagt, den här tycker jag ska få en liten renaissance på Spotify och andra streamingtjänster.
Redan nu ser jag hur du börjar ticka upp här på antalet nedladdningar på Modern Game. Spring iväg bara.
Mm. Annars är det en sådan snackisen under invigningen. Det är ju Bruno Wintzell ju.
Men ingår Brunos deltagande i själva invigningen eller är det en del av första matchen?
Ja, men det blir ju, för att sen det går ju långsamt över i matchen så att säga. Okay. Så sen är det ju så att Frankrike då i öppningsmatchen.
Jan Erikssons nick är också en del av invigningen.
Ja.
Det gjorde han bara, Olle Olsson.
Ja, verkligen.
Ska vi bara kort, vem är Bruno?
Ja, okej. Okay. Nej, men Bruno Wintzell är ju faktiskt när man har ju koll på honom från frågesportsprogrammet Det folkkära Tutti Frutti, givetvis. Som kom några år senare. Men när man grottar ner sig lite i Bruno Wintzells historia så finner man ju en man som det borde göras en dokumentär om. Han var skådespelare, han var artist, han var sångare. Han var musikal- och operettsångare primärt. Han var ju fotomodell.
Jaha.
Och sen var han också entreprenör.
Jag visste att det skulle komma. Jag var så att du väntade på det. Men blir man inte det om man gör allt det där? Och nej. Tjänar pengar på det? Är man inte entreprenör då?
Nej.
Per automatik så att säga.
Ja, vi kan ta en sån definitionsfråga okay. Stund sen, en halvtimme. Nej, men, och sen så fastnade jag ju vid det här att han var ju ett tag gift med den girl next dooriga Goldie Hawn som typ alla föräldrar ville, eller ja, pappor var lite betuttade i vid den här tiden. Det var ju 73 och 75 så var han ju
De var gifta.
De var gifta. Då är det liksom internationell standard på Bruno Wintzell.
Exakt.
Hette hon nog Goldie Wintzell under den perioden?
Det framgår faktiskt inte av mitt material här. Men exakt, det var ju internationell flärd. Det som är lite konstigt här dock.
Säg en film som hon var med i snabbt. Flickan som föll över bord kanske. Hette det så? Tjejen som föll över bord.
Ja, just det.
Nästa.
1985 så sätter Bruno Wintzell upp
på
succén Jesus Christ Superstar i Stockholm. Alltså han gör den här föreställningen. Han är ju berusad av hur bra det har gått i Köpenhamn. Mm. Och sen så tar han ju den här risken då och sätter upp den här i Stockholm. Och det går ju fullständigt åt helvete.
Asså.
Han går ju personlig konkurs.
Nej.
Jo,
flytta. Kan det gå så dåligt?
Nej, jag vet inte.
Det går ju som tåget alla. De
nu ja.
Var det Ola Olsson?
Men det är ungefär som före sin tid då menar du?
Ja, det är ungefär som lokalstationerna i TV4. Gick ju bara då, nu är de nedlagda. Samma dynamik.
Finns det en koppling också? För att Jörback gör ju också med på invigningen. Har inte han gjort Jesus Christ USA sen?
20 år senare kanske.
Ja, just det. Ja.
Möjligen kan man koppla det.
Kanske är vi inte tillräckligt sekulariserade i Sverige 85 för att ta till oss den där titeln.
Finns något frikyrkligt kvar, en rest som ligger och håller tillbaka Bruno Wintzell?
Fan går ju personlig konkurs och ruinerar. Så detta är 85 och 7 år senare så dyker han upp igen. För han har inte ens bott i Sverige där. Så det tycker jag är lite konstigt att här hämtar man honom igen.
Men, och då är det sjunga... hans stora comeback. Ja, då, kan okay. man säga.
Men du förresten, Goldie Hawn där, de skilde de sig sen eller?
75, det var ju bara två år. Men det som jag tycker var lite fint här när man researchar lite, det är, han dog ju, han fick ju cancer redan på 70-talet, någon form av cancer.
Han var tidig med cancer.
Han var tidig, precis. Men dog först 2002 i nämnda sjukdom. Och redan, eller fortsatt in på de sista veckorna, så hade han alltså mailkontakt med Goldie Hawn. Ja. Så att hon...
Det blir man ju glad om på något konstigt sätt.
Ja, men eller hur, det är fint. Ja. Och hon vittnade om att när jag slutade få svar så förstod jag att det var ett svar, så att säga. Ja. Så att hon var med honom hela vägen där. Det tycker jag är lite fint.
Men nu är det hans stora återtåg, så att säga. Ja. Liksom. Det, han gör det som Travolta gjorde i Pulp Fiction. Så här. Han får en chans att kliva tillbaka rätt in i hetluften. Liksom.
Ja, och då ska han
alltså... på podiet igen.
Ja, precis. Och det han ska göra är att sjunga den franska nationalsången.
Alldeles lätt att hålla tonerna helt rena när man ackompanjeras av 27 000 skriande åskådare samtidigt som man hör musiken på lite avstånd.
Och det, han hävdade ju själv att han hade stämbandsinflammation. Det kan ju möjligen påverka honom negativt i det här framförandet.
Det kan inte vara bra, det kan inte vara inne.
Nej, precis. Han säger ju också att han fick 2000 kronor, alltså apropå loggbordet då. 2000 kronor för att skämma ut mig, säger han. Direkt efter här till Aftonbladet. Så han förstod ju själv hur illa det var.
Ändå schysst av Arne här att sträcka ut en hand till Bruno här och försöka hjälpa honom lite. Mm.
Men jag kommer ihåg att man ömmade för Bruno. Man ville ju att det skulle gå bra för Bruno här när han sjöng. Och man kände hemma att... Ja. Ah, fan, det här vill vi, det är den svenska Sverigebilden här ju.
Det som ligger honom
i... Jag känner inte igen den här känslan.
Han var ju entreprenör, så alltså Christian kunde liksom identifiera sig kanske med honom.
Ja, men så måste jag erkänna att jag var ju en flitig tittare av frågesportsprogrammet Tutti Frutti. När det kom sen.
Men fan, vi har varit ganska länge invigd. Ska vi inte försöka ta oss in i själva mästerskapet?
Kan vi inte munta upp stämningen lite och lyssna lite till på Modern Game?
Vi tar den här mellan till då. Ja.
För texterna, lyssnar ni på texten eller sjunker den in lite? För den handlar ju om...
Det är liksom mer än en fotbollsmatch.
Ja, det är lagkänslan inom fotbollen. Får jag recitera lite från refrängen?
Jag läser gärna lite.
Yes, it's more than a game. More than fortune and fame. There's a vision of goal. The heart of the soul. They're part of the team.
Ja, just
det. Så att man sätter det i en lagkontext där, kan man säga. So much more than a game and their dream is the same. Så man ringar in
det knyter man ihop den.
Alla länder i samma dröm.
Utom Jugoslavien då.
Ja, ja, Jugoslavien får inte vara med ju.
Nej, ska vi ta den där?
Det brinner ju på balken, kan man ju säga. Mm. Juggarna har ju ett jävla lag alltså. Savicevic och...
Boban och...
Och massa andra.
Savicevic
är med. Boban är med också, som du sa, Christian.
Och de sitter där i bussen också.
Ja.
För de är ju här, eller?
Ja, de kommer till Sverige. Landar ju 28 maj. Alltså då knappt 2 veckor innan starten.
Sitter en sån här vit, blå, röd Svebuss-buss.
Jaha, okej. Okay.
Tycker jag mig ser på
bilden. Ja, men andra på Arlanda har då varit i Italien och spelat träningsmatch mot Fiorentina. Och så åker de då vidare mot Leksand där de har sitt motsvarande Gimo då. Mm. Och så ska de spela 2 träningsmatcher. En mot Brage. Så att Ben Jung måste ju för fan ha räddat.
Ja, just det.
Försöker få släppa in honom också.
Kanske. Är det hotell Moskogen de bor på eller?
Ja, jag vet inte. Och så ska de möta Örebro. Men de har bara med sig 17 spelare. För att, så säger de, för att de, kroaterna har ju precis dragit sig ur. Så kroaterna kommer inte. Och så säger de typ, ja men det är inget konstigt. Så det fanns andra anledningar till att kroaterna inte vill med. Det har ingenting med kriget på Balkan att göra. Så de inte vill med Expressen.
Bagdad Bob.
Och känslan är att jag har lite kanske.
Ja, just det. Det kan vara lite ska de dela rum.
Men visst är det så också att varken UEFA eller FIFA vill in och peta det här igen. De vill inte ta i det. Och det är först när FN-resolutionen kickar in där. Mm, och ja. Alltså striderna på något vis intensifieras ner på Balkan. Som man bestämmer sig för att nu blir det ingenting.
Den vanliga ryggraden då i de internationella UEFA och FIFA-förbunden.
De är ju oroliga när de landar. De har ju känslan av att det skulle kunna gå till det. För att Lennart Johansson har ju redan i februari föreslaget så här, det är bäst om inte Jugoslavien är med liksom. För man är också rädd för att kroater i Sverige ska göra någonting mot framförallt kanske de serbiska spelarna då i laget då. Alltså det är liksom så här, det är lite spänningar. Sen så lägger ju Frankrike fram något förslag om att så här, ah, men vi låter dem spela liksom. Men det är ju för att i Franska öppna finns det spelare från Jugoslavien med. Och de vill inte ha massa skandaler kring Franska öppna. Så att det är jävligt mycket politik här alltså. Mm. Och då smörar de lite för Lennart Johansson också i de här intervjuerna. De är noga med det så här. Ja men vi litar på Lennart för att han är liksom en förnuftig kar och så. Det är liksom, de vill ju verkligen spela den här turneringen såklart liksom. Och sen 9 dagar innan premiären. Alltså 3 dagar efter att de har landat eller vad fan det blir. Då får de veta precis. Och då är det en reporter från SvD som åker ut till deras träningsanläggning.
Janne Majlade.
Ja, hoppas det. Det kanske fan är det.
Ja, det får vi hoppas. Vi antar det.
Och berätta för honom då. Alltså han, det är han som för fram det första gången till honom. Precis efter att avsluta träning. Så här, nu har sanktionen trätt kraft. Det blir inget EM för er.
Jävla besked.
Ja, jävla besked. Och de är ju knäckta liksom.
Det är klart.
Och vet inte riktigt vad de ska göra heller. Så att de åker inte hem direkt utan de stannar ett par dagar i Leksand också.
Finns ett vattenland i Rättvik där jag var med mamma och pappa ungefär vid den tiden. Som jag tipsade om.
De kanske åkte dit. Så att de får
ett Orsa, med. Björn, det finns ju en sån björnpark också.
Och sen så tas ju då Danmark in. Och de har ju suttit och kanske haft lite pressen. Så de är väl ändå lite beredda kanske.
Också lite jobbigt. Det är många som har spelat en säsong och bokat goa semesterresa och sådär för sommaren. Och nu ska det bli ledigt och gött och sådär. Och sen så får man åka och spela till EM. Så att ja, vi kanske får göra det då. Men de där biljetterna, ja, vi är väl utslagna i gruppen. Så vi kanske kan åka till Korfu ändå. Ja.
Brian Laudrups rådåsresa är fortfarande i luften.
Mikael Laudrup vill inte vara med.
Nej.
För att han tycker jävligt illa om den danska coachen. If you get this man. Då Marcus, befinner vi oss i motorblocket. Motorblocket är ju en liten utblick och en inblick. En utblick i motvärlden och en inblick i våra lyssnares intellekt, skulle man kunna säga. Det är ju en frågesport där man varje vecka har möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Och för att göra det så behöver man svara rätt på en fråga. Och du är med Marcus också. Vi kan bara berätta det för lyssnarna att du är här.
Mm.
Det är faktiskt jag som har liksom hand om själva frågan den här veckan.
Och då... Vad kul, för att då kan jag vara med och tävla.
Ja, precis. Ja.
Eller?
Ja, absolut. För du vet inte om vad jag ens var för själva frågan kommer vara här. Jo, innan EM 92. Sverige var ju direktkvalificerad på grund av att de var arrangörsland. Då spelade de några träningsmatcher innan. Bland annat en träningsmatch mot Tunisien. Och under den träningsmatchen så testar Tommy Svensson ett ganska nytt grepp. Han låter en av spelarna gå ner och spela i den klassiska libro-rollen. Är du med mig?
Ja, jag lyssnar.
Du är helt i chock att Tommy Svensson gör det.
Ja, jag hade inte tänkt på att han skulle ha haft någon annan, en icke-prasslig tränare som var på sig. Och märkte att det funkade inte alls. Så gick han tillbaka till den prassliga. Men det var det alltså inte.
Nej, så var det inte. Utan han testar, så sen som jag tror att det här är en av de sista träningsmatcherna alltså, mot Tunisien. Så testar han att spela med en libro. Och då undrar jag så här. Vem är det som spelar i den libro-rollen? Vem är det han testar?
Bra fråga. Ja. Spännande.
Vet du vem Tommy Svensson testade på i Libro-rollen, så hör av dig till oss
skriver du det under våra avsnittsbilder på Instagram eller Twitter eller på Facebook, eller så mejlar du till Martin på huvudkontoret på podcast@idrottsgalan.se. Tack, tack.
Tack.
Det där, Marcus, det betyder att vi nu befinner oss i prispall.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den prispallen är ju en app som också finns i desktopmiljö, där du har möjligheten att då överblicka, skulle man kunna säga, hela det samlade svenska landslaget. Alltså alla internationella medaljer tagna av svenska idrottare finns ju samlade där, så där kan man ju då surfa runt och hålla sig uppdaterad, så att säga. Vi väljer varje vecka ut en veckans världsmästare då och lyfter fram någon som har gjort bra ifrån sig i då ett internationellt mästerskap. Och den här veckan har jag fastnat för Niloufar Moussavar Rahmani. Då är det frisbeegolf som gäller. Det har ju varit ett VM nu här i mitten av juli. Och Niloufar kom hem med inte mindre än 1, 2, 3, 4, 5 medaljer då. Alla valörerna utom guld ser jag nu här då. Utan det är ju då silver, brons, 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 silver då.
Det får man säga var ganska bra jobbat ändå.
Ja.
Jag kan ju egentligen bara den engelska benämningen. Då heter det World Overall Flying Disc Championships.
Men det är inte fysiskt att man kunna lämna.
Det är också Championships.
Vem är den stora ansiktet utåt för det där i Sverige? Det är väl egentligen Ola Bränholm, va? Är det inte det?
Ja, inte,
är... ja, jag tror att han ibland drar en lans för frisbeegolfen.
Tidigare måste det ha varit Kjell Kjellman, känns det som.
Ja, det känns lite som. Ja.
Det finns en annan gren inom frisbeesporten som tydligen heter Guts. Mm. Vet du vad det är för något?
Nej.
Det är två lag som kastar frisbee fram och tillbaka mellan sig, och så får de poäng om motståndarlaget misslyckas med att ta emot frisbee.
Jaha.
Så det är väl det man har ägnat sig åt i alla år, eller inte det?
Det är Guts man har gjort, ja. Ja, men vi gratulerar ju Niloufar Moussavar Rahmani för hennes 5 medaljer. Det måste vara skönt att checka in den väskan på flyget hem där.
Och så säger vi grattis även till Ola Bränholm.
Och Kjell Kjellman. Tack så mycket.
Ja, Marcus, då är det din tur att lotsa oss igenom första matchen här då, Sverige-Frankrike.
Vi skulle kunna backa bandet,
ja,
precis.
Och jag tänker också så här, ja, att även fast Sverige är direkt kvalificerat till det här mästerskapet, så kanske det ändå är på sin plats att gå igenom hela EM-kvalet.
så kommer en ny på där.
Vi skulle kunna göra så för att liksom vänta lite med själva den sötaste karamellen, ja, som är själva turneringen då. Så skulle man bara kunna åtminstone säga några ord om en av de stora snackisarna som var innan turneringen. Och då pratar jag såklart om huliganismen. Va? Mm. Mm. 80-talet har varit en förhållandevis mörk period när det kommer till huliganvåld och så. Det vet ni om. Och även 90, trots det hårda svaret från den italienska fasciststaten, kan man säga så? Utan,
ja, jag vet inte.
Utan trampa dem på fingrarna.
Vad är det de heter? Cabanieri.
Så var det ju ändå en del upplopp och så där, va? Och det är ju en oerhört snackis nu innan man går in i EM 92. De svenska poliserna gör till och med ett stort genrep när Norrköping tar emot AIK. Och vem är på plats för att göra ett sånt reportage, tror ni, om inte?
Ken Olofsson kanske?
Den avspolade Ken Olofsson, naturligtvis då. Ska vi ta och lyssna lite på hur det gick?
114 poliser var idag i tjänst i Norrköping för en allsvensk fotbollsmatch. Det var en armé av poliser som generalrepeterade. För om 2 månader spelas EM-fotboll i Norrköping.
Hur håller taktiken nu med att ta in bussarna med supportrarna i?
Ja, vi hade ju tänkt att så skulle bli, va. Men förmodligen hade brustet upp vid Loves plats att kollegorna inte varit ombord på bussen till varje chaufför och sagt att ni släpper inte ut dem förrän vi kommer in.
Ja, bussarna är intomma.
Tomma. Och sen har vi dravlet ut på stan.
Men det som är allvarligare och också brister är gallergrinden. Trots en inspektion i förrgår sitter den så löst att den går att lyfta av. 3 gripna för grov misshandel. 8 gripna för att ha stört allmän ordning. 7 fyllerister. Så blev facit i Norrköping idag.
Jag tycker han har så jävla bra tv-sportröst.
Ja, det har han verkligen. Det är han och Bernt Lagergren tycker jag som har kanske bäst. Nu är det ett längre reportage.
Ja, jäkligt bra bildtext det här tycker jag.
Men man hade hellre velat ta honom som poliskommissarie eller chef än den här frintliga Norrköpingspolisen som vi har inslaget.
Men det är 2 saker här. Det är dels ordvalen här tycker jag är lite nästan alarmistiska. Alltså, det är väldigt så strids liksom, krigsretorik nästan. Det är arméer som förbereder sig. Liksom. Samma retorik då återfinns ju i Aftonbladet som skriver en text då, samma dag som invigningen, att jag kan bara läsa ingressen här för att liksom känna lite på tonläget då. Solna är en belägrad stad från och med idag. 700 poliser, 1500 meter järnstaket, 35 hundförare, 35 ridande poliser. Slaget om EM-staden kan börja. Det är ändå liksom...
Ja, bombastiskt ansvar. Det är snygg ingress.
Det här är bara då i Solna. Då har man ju då ringat in Råsunda. Man har liksom 3 olika zoner så här runt Råsunda stadion. Man har till och med, Aftonbladet har till och med reportrar på båten mellan Dover och Calais för att liksom, nu är de engelska huliganerna på väg. Man gör några riktigt paja intervjuer där på vägen in. Liksom, så här, nu kommer det som att förbereda nu för det tredje världskriget. Man gör såklart några intervjuer då med de som bor runt Råsunda. Jag fastnade för en intervju med Britta, 77. Hon bor ju då innanför den minsta avspärringen där. Hon har köpt mat som ska klara sig inomhus hela. Men hon ska inte gå ut.
Ja.
Hon säger också så här: det var ju tur att min pudel dog i vintras.
Ja, väldigt
så att jag slipper gå ut med hunden.
Hon är inte supernöjd med det här mästerskapet.
Vi hittar ändå en liten ljusglimt.
Ja, det är sant.
Så det är väldigt påslag så.
Men den här Norrköpingsmatchen som där de övade, det var ju inte riktigt så att de hade järnkontroll.
Den går ju åt helvete.
Den går ju riktigt åt helvete.
Och jag fastnade lite också för det här om att de har gjort en säkerhetskoll så här dagen innan, men staketet gick bara att lyfta av.
Ja.
Så, här, så det är någon som har gjort en sån, du vet, som en domare som går och känner på om nätet i målet.
Du har lite i det, men testa inte att haka av det i hakan.
Bara, så det är stabilt nu, järnstaketet, ja, sitter som berget och lyfta av. Så.
Det var jävligt, det var en kul tidsdokument att se, eller kul, skrämmande också, att se de här unga individerna. Jävla aggressiva, det kanske de är nu fortfarande. Det är väl för att man sitter och kollar mest på tv och inte på plats. Ja. Men...
Och för sen så blir det ju katastrof med. Alltså, efter Sverige, Tyskland, så arresterar man 160 stycken svenskar som har gått längs Sveavägen, slagit sönder pubgallerian, vandaliserat bilar och så. Och det är ett upplopp i Malmö och ett på runt Ullevi också.
Ja, det är ju en krig, men det är ju konstigt nog så i rapporteringen efterhand så är ju polisen rätt nöjda. Björn Eriksson är ju så här, slår sig själv på bröstet, vilket väl i och för sig är hans paradgren. Ja. Men de är nöjda själva, de ger ut en bok också. Så en hel bok om den här polisinsatsen,
ja.
Där de också berömmer sig själva.
Ja, ett bok om
det. Ja, det finns på internet.
Jag studsade på ett namn när jag läste den här boken. Sune Sandström,
ja,
var ju faktiskt samordningsansvarig för polisens arbete i samband med Europamästerskapet i fotboll 1992 för herrar.
Mm. Och
det vet ni vem det är. Mm. En gammal säporäv som tvingades avgå i samband med Ebbe Carlsson-affären några år tidigare. Sune Sandström.
Lägg det namnet på minnet. Kan mycket väl återkomma i den här fallet. Så, ska vi försöka ta oss in i själva turneringen?
Ja, okej, det var det. Ja, 1-1 Sverige-Frankrike. Fin insats av Sverige.
Ja.
Perfekt premiär.
Ja.
Får med sig en poäng, ser bra ut, möter starkt land.
Ja.
Ja, för titta på vad det är för pjäser som står på andra sidan. Du har ju den vindsnabbe i djupled, Papin.
Jean-Pierre Papin. Fan vad de tyckte om att uttala hans namn också. Det är franska, men ändå ganska lätt.
Ja, ja, exakt.
Så att man, alla kan låta lite så verserade.
Mm, ska alla i studion säga det varsin gång? Ja, så ser vi som börjar.
Tänker du på den franska för den Jean-Pierre Papin kanske?
Papin.
Jean-Pierre Papin.
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 Han var ju giftig i upplevd och man hade ju fått föraningar om detta ju från våra scouter.
Ja, det var inte en scout om jag förstått det rätt. För jag läste Tord Grips biografi och där berättade han att han minsann hade varit och tittat på Frankrike och rapporterade hem om de ganska osäkra franska mittbackarna.
Mm. Aha.
Och han skriver också att Lasse Lagerbäck hade kollat på Frankrike.
Så han var väl liv, han levde redan då.
Men Lars Roland hade ju skickat videos om just Papins sätt att gå i djupled och nicka till bollen för att få ett företräde in i straffområdet och vika ner den ena stolpen. Där har väl kanske inte riktigt gjort sig så stor som man vill att han ska vara, eller?
Så hade Roland som skickat video på just när han gör den typen av mål.
Ja.
Är det sant?
Mm. Mm. Ja. Så det var ju Tommy Svensson och gänget lite besvikna över. Det var väl hans svärson, kan man väl ändå faktiskt säga, som stod lite fel i steget där, Jocke Björklund.
Mm. Ja, han kommer fel, ja.
Mm.
Men det är ju ett rappt avslut.
Det är stundtals rena propagandaspelet här från Sverige. Man är bara rädd för att de inte ska klara av det till slut. Att de ska släppa fram Papin här, som de gör nu. Och Papin gör 1-1. Bergsäkert.
Det är så typiskt Papin, så att det har han säkert gjort 100 gånger i sitt liv tidigare. Han ligger på gränsen till offside. Bollen kommer in bakom backlinjen och sen missar han nästan aldrig.
Ja, man var rädd för det där. Det har sett för bra ut nästan. Svenskarna har lekt fotboll istället för att kämpa fotboll för ett ögonblick. Och blivit kanske något övermodiga. Och det räcker för att den här killen ska slå till. Han var inte precis okänd. Jean-Pierre Papin.
När han får bollen ganska högt upp och istället för brösta så nickar han till den lite. Ungefär som när man håller på att somna på bussen. Så ser man ju inte riktigt anfallarna gör idag.
Nickar med sig alltså?
Nej, jag vet inte.
Nej, den höjden just, nej. Tänker du på. Ja. Det är liksom en midjehöjd.
Typ som när hunden jagar efter en boll och liksom joxar med huvudet så. Det visste de om.
För den lilla byrackan Papin.
Så Roland Andersson, alltså Torgrip.
Fransk bulldog ser ut som en fransk bulldog.
Torgrip, Roland Andersson och Lars Lagerbäck har alla specialstuderat och skickat videos på Jean-Pierre Papin.
Detta är ju vad vi vet. Sen kan det ju finnas andra också. Lasse Gas exempelvis, det vet vi inte.
Ja, jag tror att Tom Paul bodde ju på svenska ambassaden i Paris ett halvår för mästerskapet.
Och bara skicka hem videos.
Så att man har ju förvarnade kan man säga.
Men innan Papin gör sitt mål så har ju Janne Eriksson nickat in klassiskt svensk fotbollsmål.
Ja, det är väl det som är det starkaste minnet från öppningsmatchen.
Ja.
Mm.
en variant då, som man har förstått då, att Jan Eriksson gör den här lite, vadå, jag ska gå så här långt utanför straffområdet. Jag gör väl ingenting här, liksom sparkar, kanske kolla dobbarna så här, om det är någon gräs mellan. Och så, sen så bara sätter han av rakt i, och får ju sån riktig jävla autostrada in. Ja.
Claes Ingesson vid första stolpen och fransmännen har ingen vid bortre stolpen. Talade om det tidigare, har ingen vid främre heller. Janne Eriksson 1-0 till Sverige.
Mycket bra gjort av Janne Eriksson. Bra lagd hörna, och han kommer in i exakt rätt ögonblick och får kanonträff på bollen.
Har ni sett? Så underbart, vilken syn. Hade ni väntat er det här? Sverige leder mot Frankrike med 1-0.
Och där kommer han i full kareta.
Vad är det nu?
Och möter en nick. Möter med huvudet en hörna från Ungern.
Ungern Marcus Leipzig.
Anders Lindpari.
Som också gör en sån här liten nick innan han.
Ja, det såg vi, det såg jag inte första gången jag såg det klippet, men andra gången. Det är själva kännemärket för just den här kombinationen, eller?
Kanske, eller så har han lite hår i vägen.
Ja, det kanske var.
Nej, men jag tror att han berättar så här, nu kör han. Och då har jag hört att Janne är lite sen på plats egentligen. Mm-hmm. Han kommer, det är ju en variant ju, så han får springa in liksom, men kommer då trots det perfekt då. Då är vi förbi första matchen. 1-1.
Just det.
Hyfsad start ju.
Mm, verkligen.
Mot liksom kanske det tuffaste motståndet i gruppen.
Och intresset stegar sig lite i Sverige nu. Sverige börjar känna att man är favoriter till och med i nästa match. Där man möter grannlandet Danmark.
Just det.
Mm. Första halvlek mot Danmark, lite trevande ställningskrig så här, men vi känner ändå att här kan det finnas någonting, det är en viktig match ju. Och andra halvlek så ser vi Jonas Tärma bryta på mitten, passa till Dahlin, väldigt fint.
Fint väggspel nästan mellan de två.
Ja, och ja. Så vad gör Martin Dahlin då? Han petar den vid sidan och springer, det är en sån här som man gjorde förr.
Petar springfint.
Letar in med en passning snett inåt bakåt. Där finns Schwarz som inte riktigt får träff. Men den lilla träffen gör ändå att Bolin, den hamnar vid hans fötter och han stöter in den.
Ja, precis.
Mm. Här kommenterar ju Bo Hansson den här matchen tillsammans med Sven-Göran. Och här tycker jag att Sven-Göran är lite närmare känslorna. Men man borde göra en komparativ studie mellan just Sven-Görans närvaro som expert och Lasse Granqvists referat med Ralf i Sportextra.
Så Sverige kan ta bollen, det är Tern som lägger fram en bra till Dahlin, han utmanar sitt försvar, kommer springa med bollen, slår bollen på ena sidan, springer på den andra, kommer till vissa fallstim, lägger in bollen till Schwarz, som blir fälld, så kommer sen skott i mål!
Ja, det var förarbetet av Jonas Tern och Dahlin där, fantastiskt bra. Två stycken som löper in i straffområdet, både Schwarz och Brolin är där. Schwarz missar bollen men Brolin lyckas sätta dit den.
Två lite olika energier där, ja.
Lite så va, det känns ju faktiskt som att Sven-Göran sitter off-tube som man gör numera i, på Tegeludsvägen och kommenterar Superettan med, vadå, Norrby Brage.
Ja, eller till och med att han spikar den här matchen 4 år sen.
Just att sitta i efterhand, ja. Lägger på lite.
Ja, det är låg energi det är ju på Sven.
Ja, för det händer ju banbrytande grejer för svensk fotboll här.
Ja, han låter sig inte duperas.
Ja, verkligen inte. Okej, då har vi 1-1. Vi har 1-0 och då står det England.
Ja, nu är det England i grupp avslutning, kanske man ska säga. Gruppfinal vet jag inte riktigt, men det är en tight grupp alltså.
Och det är ingen dussinlirare som du brukar säga eller som vi ställs emot.
Nej, så är det. Först vill jag bara säga att Sverige då har 3 poäng.
Ja.
England och Frankrike 2 och Danmark 1.
Ja.
Inför avslutningen. Så man vet ju inte riktigt, tänker det kommer det räcka med kryss eller så. Och det är ju alltid fint att avsluta mot England på Råsunda en sommarkväll. I ett Europamästerskap.
Ja, det tycker man varje gång faktiskt. Att det...
Jag har inte det hänt jättemånga gånger, men det är så de ska avslutas gruppspel, tycker jag. England får en kanonstart här. David Platt gör 1-0 efter bara 4 minuter. Ja. Kalldusch, som Svenne säger.
Kalldusch, ja. 0-1 Platt alltså. Lite felträff sådär, studsar in liksom.
Och Sverige har ju inte så mycket att komma med i första halvlek. Engelsmännen käkar upp Sverige fullständigt. Jag tror de sätter David Batty, som vi alla minns som en riktig rå
flis. Jordfräs. han tar ju hand om Anders Limpar. Något alldeles förskräckligt. Ja. Så Tommy Svensson beslutar sig för att plocka ut Limpar i halvtid.
Han säger ju till och med Tommy att var han lite liksom skärrad av att det var Arsenal-kompisar han mötte.
Men kom in istället för Limpar då? Kommer du ihåg det?
Satte vi inte in Johnny Brutton?
Stämmer.
Oj.
Kallebäcks-expressen.
Ja.
Det är ju ett offensivt byte ändå.
Framförallt så är han bra på att löpa i djupled, som ni vet. Så att han skapar lite oro i det engelska försvaret och drar isär laget lite. Så då, alltså Sverige kommer ut som ett helt annat lag.
Mm.
Och framkliver Janne.
Igen.
Eriksson.
Nu ska vi se vad Schwarz kan göra av hörnan från det här hållet. Janne Eriksson sätter igång med sin inspringning som lyckades mot fransmännen. Och kommer på den bollen och gör mål! Janne Eriksson 1-1, det lyckas igen!
Ja, mycket bra lagd hörna och fantastiskt Janne Eriksson.
Ja, tänk att han kommer upp. Och ni ska veta att Carlton Palmer var på honom i början av straffområdet och följde med Eriksson hela vägen in. Men Eriksson lyckas ändå med en härlig nick på nytt. 1-1! Vilket mål!
Ja, i det här läget kanske man också ska säga att Danmark är 1-0 på Frankrike, blir 1-1 och sen kör de 2-1. Så att England måste ju ha ett segermål här, annars är de ute. Så att de blir desperata. Då inträffar en incident som kanske ibland glöms bort i historieskrivningen.
Mm-hmm.
Och det är ju att den engelska förbundskaptenen Graham Taylor, som man knappt minns överhuvudtaget, förutom vid det här tillfället då kanske, han byter ut storstjärnan Gary Lineker, som har varit så bra i VM 90, som har gjort 48 landslagsmål och jagar landslagsrekordet som Bobby Charlton har på 49 baljor. Han blir utbytt.
Just det.
Och det är den sista landskampen han gör.
Fan, det är balls att ta ut honom där alltså.
Där stängs Gary Linekers landslagskarriär. Mm. En ljummen junikväll på Råsunda fotbollsstadion. I sommar.
Snyggt. Ja. Och han Taylors också kanske.
Ja. Han åker ut med huvudet för.
Så. Exakt, för vad hände sen?
Johnny Ekström mot Batting ute på vänsterkanten vid sidlinjen. Mitt på planhalvan klackar faktiskt boll till Brolin. Det lyckas. Brolin kommer då, utmanar det engelska försvaret. Det var bollen i sidlet. Ingen som får tillbaka till Brolin. Bra läge, mitt fram till mål. Till Dahlin spelar det tillbaka till Brolin som skjuter dig. I mål!
Ja, det är one-touch fotboll.
Vilket mål! Vilket mål!
Ett tillslag, många passningar här. Och
2-1 till Sverige!
Så här låter det.
Oerhört.
One touch fotboll.
Ja, det är det. Men det är fantastiskt mål. Och jävla snabbt avslut från Brolin. Han uppfattade det så otroligt fort och lyfter den. Ja, det är ju ett otroligt fotbollsmål.
Otroligt. Redan på kvällen här efter matchen så skrivs det ju i krönikor och senare också de här årsböckerna. Så konstaterar man ju att det här är ju ett klassiskt svenskt mästerskapsmål. Helt i klass med Raffe Edströms dyngvolley i Västtyskland och Kurre Hamrins solo balja. Och då tänker man, ja, det är klart att man tänkte så då. Men är det inte fortfarande så?
Jo.
För det har kommit något klassiskt mål till kanske. VM 94 var något sådär. Och
det var den här varianten eventuellt då.
Och sen så, vad ska man lägga på där dessutom senare? Det är Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina kanske. Och
du har ju den och sen har du ju
Henrik Larssons nick mot Bulgarien.
Ja. Jag tycker Granens straff mot Sydkorea är också ganska viktig liksom, för det mästerskapet.
Mm.
För Sverige vidare nu. Det fanns all anledning att fira. Ja, och de går vidare med Danmark. Det är lite häftigt. Ja, Sverige och Danmark kablar sig vidare från gruppen England och Frankrike. För att åka hem med svansen mellan.
Linekers ben kan man säga.
Ja. Två lag som inte kvalificerar sig till EM-slutspelet är i semifinal. Vad i helvete!
Och då kan man också snabbt bara flika in att varken England eller Frankrike tar sig till VM 94 heller.
Nej, det blir ett hårt slag där.
Mm. Sverige firar ju sitt avancemang rätt ordentligt. De hyr festvåningen där på Star Hotel i Sollentuna och ställer dit en karaoke-maskin.
Mm.
Och dricker lite vin och har säkert lite trevligt sällskap med familjer och annars annat löst förbundsfolk som är där. Mm. Och det har ju uppdagats på senare tid att det kanske... senare tid vet fan, men det var många av spelarna tänkte till efter mästerskapet att firade väl lite för tid.
Det säger de väl inför 94, så säger väl Thomas Svensson någonting i stil med så här, att det som hände i EM 92, det får inte hända. Vi får inte känna nu att nu är vi klara liksom, utan nu måste vi...
Så det var ju då de tog till Karin Boyes dikt kanske.
Precis,
som ett svar på det där.
Just det. Det här kanske den idén föds då.
Men det är någon tagg i dem lite grann på något sätt, för vi har ju i grävande journalistikens tecken försökt förmå Jan Eriksson och avslöja vad som hände på den här karaokekvällen. Mm. Det gör han ju inte riktigt. Efter vinsten mot England så har vi hört att ni sjöng lite karaoke i gänget. Minns du vilken låt du sjöng?
Nej.
Men det gjorde ni?
Ja, det är möjligt. Jag vet inte.
Men det var ingen stor karaoke. Det känns kanske som att andra var, Ravelli och de här var lite hetare på den gröten, eller?
Ja, det fanns väl de som kanske var mer extroverta, vad vet jag. Mm.
Men du kommer inte ihåg om ni gjorde det? Sjönk karaoke alltså?
Nej, jag har faktiskt inget bra minne av det.
Tack så mycket, och tack så mycket för de här två målen. Och jag tänkte bara avsluta med en liten tes vi har, att man ganska snabbt blir Janne istället för Jan med dig. Stämmer det?
Ja, men det, så är det nog.
Ja.
Ja, jag är inte Jan med så många.
Nej, precis.
Det är väl min pappa kanske.
Ja, men då stämmer den tesen. Tack så mycket, Janne.
Ja, tack.
Ha det gott.
Tack, samma.
Hej.
Ja, man hade velat ha den listan också på låtarna till exempel.
Ja, men jag har lyckats hitta några stycken här. Okay. Till och med Tommy Svensson är uppe och sjunger något gammalt.
Black and White med Michael Jackson kom ju då. Kan han ta den? Ja,
det tror jag är någon gammal.
No matter if you're black or... Ja, skulle... Tänk Tord och Tommy. Han går upp. Han ska vi köra Black and White? Inte det en biff, säger han Tord Gift.
Jag har övat in dansstegen också, säger Tommy Svensson.
Ja, jävlar vad sjukt. Janne och grabbarna.
Tord och Ross tycker avsiktligt att det blir rätt.
Det är inte svårt att föreställa sig Tommy Svensson på ett podium.
Nej.
Riv av den här.
Nej.
Det är det faktiskt inte. Faktum är att Jan Ekström faktiskt sjunger låt. Någon gammal sån här göteborgsk visa. Mm. Det är ett offside-reportage. Thomas Ravelli är ju förstås uppe. Det är ingen jätteöverraskning. Nej.
Helvete vad han står och knackar någon på ryggen så här och kanske så här spolar fram låtarna lite för snabbt, att Limpa bara får sjunga så här en och en halv minut istället för sina tre.
Den här gör ju Ravelli.
Ja, samklang. Så långt
tänker man att det är lite stämning där ändå när de...
Lite stämning. Jävlar, vilket ös.
Men en match kvar att spela ju.
Ja, just det. Och det har nästan vi glömt, precis som killarna i landslaget. Fan.
Där står de regerande.
Varför sa du det? Nu blir man ju... Va?
De kan inte bara låtsas som att den inte spelar.
Okej.
Ja, vi gör det. Sommaren.
Det finns ju ett kulturellt stråk här också, som jag vet att du har ju fångat upp ett stort filmintresse hos Janne. Och jag tänkte på en sak, att under det här mästerskapet så är de faktiskt på Globen och tittar på Bruce Springsteen som har någon slags turnépremiär här i Sverige. Så att de är där allihopa. Thomas Bolin hade varit på rockkonsert precis, och Claes Ingesson tyckte att det var asgrymt. Claes Ingesson skulle ju faktiskt ha gått på Bruce Springsteen på Ullevi, den här legendariska spelningen 1985.
Där alla var.
Ja, men Claes Ingesson missade den. Vet ni varför?
Nej.
Han skulle spela Division 5 fotboll i Ödeshög.
Ja, det är bra. Så ska det vara.
Plikttåget. Ja. Sen besöker ju Svullo.
Jaha.
Gimo.
Micke Dubois.
Basläget där. Och det är ju Thomas Bolins favorit tydligen.
Mm-hmm. För fet för att fuck är ju hans måste hit. Mm. Som han gör med Electric Boys.
Asså.
Och så går de och ser film också.
Ja, Janne. Som ju i en intervju har pratat mycket om att han gillar Bergman och gillar franska nya vågen. Film tycker han var mycket Janne Eriksson också. Han får ju en fråga här i efter en intervju i Aftonbladet så gör han lite 8 snabba frågor.
Mm. Bra format borde vi ha.
Ja, man gillar ju det. Man kastar sig alltid över det liksom. Då är det nämna person du beundrar. Sen då är det när som man delar. Och sen,
samklang.
Vad gillar du mest hos dig själv? Då säger han att jag har inga problem med att somna. Ja, men han gillar Bergman för att Bergman behandlar existentiella teman som tro och döden och sådär. Det är det som går på honom att gå igång. Och så gillar han då franska vågen-filmen med Truffaut och Godard och ni vet hela den baletten. Och så läser han också Sture Dahlströms svenska romaner med ju. Men han låter sig ändå luras med på bio och då är det ju han och Thomas Brolin och Martin Lundin som går och ser Dödligt vapen 2.
Ja.
Lösryckta citat är ju då Thomas Brolin säger absolut sevärd och Martin Dahlin tycker att den är bra men lite sämre än ettan.
Men det är lite roligt att Thomas Brolin i det här Föreningssparbankens program inför VM 90 så får ju Brolin frågan vilken är din senaste lästa bok och då säger han bankboken. Så att det speglar ju lite grann deras litterära bildning. Ja.
Och så har vi den här semifinalen som vi helst av allt vill glömma för att det är ju i efterhand vi förstår att vi faktiskt kunde vunnit hela Europamästerskapet. Tyskland blir för bra, för svåra. Och svenskarna kommer ut efter att de är helt blåslagna.
Ja.
Tommy Svensson gör 6 ändringar tror jag, taktiska förändringar och byten och spelare inför den här matchen. Bjärred och Schwarz är skadade, de vill man inte sakna mot Tyskland.
Ja, just det.
De har Samme och Effenberg centralt bland annat då. Jocke Björklund och Klabbe flyttas in centralt. Roger Ljung, vänsterbacken, Kent Andersson, höger mittfältare. Och så går då Jocke, Rio, Jocke Nilsson in istället för Anders Lindpar. Och det skiter sig.
3-2 va till Tyskland. Sverige reducerar med Kenneth Andersson som typiskt Kenneth Andersson mål. 3-2 blir det då. Då vet jag att några svenska fans har ju då är på väg ut och så reducerar Kenneth Andersson, vänder dem, går in, men då är det bara 3 minuter kvar tror jag, så att de hinner inte hända någonting mer. Och sen förbannade som helvete går ut och så slår de sönder allt som står i deras väg på Sveavägen. Lite fadd smak.
Ja, jag tänkte säga det. Vad fan kan vi inte... Det var väl ändå, visst tyckte man att det var kul att danskarna sen vann finalen väl? Kan vi inte ändå bli lite...
Jo, det var det. Vi höll ju på Danmark
då. Ja, man gjorde väl det va?
Ja, det var en liten kvarleva från 80-talet när det var mörkt på den svenska fotbollsfronten. Vi hade inga mästerskap att kika på sådär. Då höll vi på Danmark stult. Det var ju väldigt underhållande 84-86.
Och sen lite våran föräldrageneration så älskar väl Danmark. Nu finns det som känns som att det har slagits en liten kil mellan Sverige och Danmark. Men den fanns ju inte riktigt då. Nej. Utan då, vi älskade ju Danmark. Fan, man åkte ju, jag har varit på semester i bilsemester i Danmark. Var ju den jag upplevt ju.
Men själva anledningen till det var ju att det var billigt att åka hit och handla. Det var ju därför vi älskade Danmark.
Ja, det är så enkelt alltså.
Ja, och det är det ju inte längre. Så då älskar vi inte Danmark.
Just det, nu älskar Danmark Sverige istället. Ja. Ja.
Okej, marxistisk analys av...
Jag har ett minne av att min... dåvarande massör i fotbollslaget i Älmhult, Mattias Ahlstrand, dök upp på en av bilderna från Nya Ullevi när de dansade ett slags segertåg där på läktarna. Skitfull såklart. Så. Men det var man ändå lite stolt över i lilla Älmhult, att det syns på bild. Så.
Sen lite som något som jag noterade så kanske speglar danskarnas språk lite för att de tar ju in väldigt mycket låneord och sådär från andra länder och det språk håller ju nästan på att falla isär. Och de, när de har vunnit det så spelar de ju den här engelska Always Look on the Bright Side of Life bland annat som de sjunger och skanderar tillsammans.
Always look on the bright side of life. På rådhusplatsen så är det fullständigt sanslöst.
på Rådhusplatsen så skriker de ju, alltså landslaget, det danska skriker ju när de firar sen. Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei.
Precis.
Så att det är en ganska offensiv grej ändå.
Lite jagsvagt också, va? Att inte ha en egen. Ja,
så kan man säga. Det är som svensk att säga det som inte varit ockuperad av tyskarna under andra världskriget kanske. Det
kanske är så.
De har ju för sig den här jagstarka röde vide.
Ja, och falla tillbaka till det, tror jag.
En av de kanske starkaste historierna någonsin i Europamästerskapssammanhang var ju den om den danske spelaren Kim Vilfort. Kommer ni ihåg det?
Nej.
Han var ju hönsfarmare. Ja. Och historielärare.
Ja.
Och jag vet att jag fastnade för den historien 92. Det är nog mitt starkaste minne, faktiskt.
Ja.
Hans dotter Line var 7 år då. Under Europamästerskapet. Och hon var sjuk i leukemi. Så att han åkte fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark. Och ja, var satt hos henne på sjukhuset helt enkelt. Mm-hmm. Missade bland annat Frankrike-matchen, tror jag. För att han hade fått ledigt för att åka hem och sådär. Han var en fin kille. Han krävde bland annat att överskottet efter EM då skulle gå till krigsoffren i Jugoslavien. Men han åker fram och tillbaka.
Mm.
Och kommer tillbaka till semifinalen mot Holland. Slå in en straff i den där straffsparksläggningen som följer. Danmark går till final. Och där avgör ju faktiskt Vilfort matchen med sitt 2-0-mål. Så där kan man ju tycka att den där historien om EM 1992 borde ha slutat. Men en dryg månad efter EM-finalen i augusti då. Så försämras tillståndet för dottern Line på nytt, så att den 1 augusti så somnar hon in, bara 7 år gammal.
Mm. Omtumlande historia.
Ja, den är tuff, den är jävligt tuff, och det minns jag att den man vill inte använda ordet snackis i det här sammanhanget riktigt, men det var en sån historia man pratade om då, sommaren 92.
Men vet ni hur vi skulle kunna avsluta hela det här? Med tanke på den historien.
Tears in heaven.
Nej, en bättre upp. More than a game.
Ja.
EM 92. And more than a game.
Så tack för att ni har lyssnat.
Snett inåt bakåt. En podcast från Idrottsgalan. Producerad av Oh My och Leroy Media. Crying out loud. Just a face in the crowd. His spirit starts to fly. Feeling surround. Feeling is one of the crowd. United we stand. And divided we fall. A journey shared by everyone. Our fathers want to see the sun.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.